Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Man kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Visan till Poddlypodden. Fråga Anders och Måns. Anka Johansson, ja. Måns Nilsson.
Ja,
det är vi som sitter bakom mikrofonerna just i den här avsnittet och för det mesta.
Alltid. Vad är det vi ska göra, Måns?
Vi ska svara på lyssnarfrågor.
Ja, det är det vi gör.
Vad har hänt sen sist?
Jag vet inte om det har hänt så mycket sen sist, men en sak har jag ytterligare befäst. Vi har ju, du och jag, flera gånger tidigare pratat om att ingen av oss ska ha en, vadå?
Kukväxt?
Nej, båt!
Båt!
Vi har ju flera gånger tidigare pratat om att ingen av oss ska ha en båt. Det
Nej,
är jättedumt.
För vi tar inte hand om den på rätt sätt.
Nej, min första båt den gav jag till dig. Måsar flyttade in, någon stal all metall, det regnade in, den sjönk och för att slippa vite från kommunen fick du hyra en kranbil för att lyfta den från Öresunds botten, eller hur?
Ja, usch!
Ja, sen köpte du en ny båt ändå.
Ja.
Där stal någon växelhuset och du hade sönder glasrutan. Jag köpte också en ny båt. Där stal någon växelhuset och till slut förföll även den. Och en man från Växjö kom och köpte den till vrakpris. Då, Måns, köpte jag en ny båt. Så utöver den jag redan ägde med min förra svärfar, den som saknar fungerande motor, så ägde jag nu plötsligt 2 segelbåtar trots att jag knappt kan segla.
Förlåt. Ja. Du ägde 2 segelbåtar.
Ja, jag
och hade du någon motorbåt samtidigt?
Nej, den hade jag gjort mig av med.
Ja.
Ja, just det. Ja.
Okay.
Ja.
Men man kan få så fina segelbåtar ganska billigt.
Ja, det som är dumt med det är att man måste fixa med dem.
Ja.
Den nya segelbåten kom inte i vattnet i sommar. Och när jag nu under hösten skulle börja laga läckande ventiler insåg jag, den här båten är inte sjösäker. Ja. Och i måndags så kom det en stor kranbil och körde den till närmaste båtskrot.
Nej.
Vi ska inte ha båtar, Måns.
Nej.
Nu har jag ju en båtplats. Och vet du vad jag gjorde igår?
Kolla på Blocket efter båtar.
Jag smsade till en kompis och frågade om, ej, du, ska inte du och jag köpa en båt ihop? Och det är något i det här som jag hatar men som jag också älskar. Liksom hur drömmar dör och blir till skrot och problem, av detta lär man sig ingenting. Det är som att man gör sönder sin framtid, sin framtida vardag. Man vet, jag kommer bli stressad, fattig, jag kommer ha dåligt samvete.
Det är framförallt det dåliga samvetet. Ja.
Ändå gör man det igen och igen. Det gäller inte bara båtar, det gäller bilar, båtar,
relationer,
jobb, fester. En vägg, jajamensan, vi ska väl springa rätt in i den. Vissa kallar det här för dumheter. Men det är ju också att leva lite, att ställa till det för sig. För handlar inte livet om det, att skapa någon form av berättelser? Eller hur, Måns? Det är mitt mål med
jag
livet.
Jag tror att det är bra på vissa sätt att man förtränger sina motgångar.
Ja. Jag tänker att livet när man dör, det ska vara fullt av dumheter och berättelser man gjort. Det var mitt sommar, Måns, vad har hänt dig?
Ja, men det är lite samma tema, kanske lite grann i alla fall. För någon vecka sedan gick min torktumlare sönder.
Ja, just det.
Den stannade mitt under ett program. Den gav felkod F1 för överhettning. Mm-hmm. Och när jag öppnade filtret som samlar damm så var det vatten där. Det ska det absolut inte vara. Maskinen ska ju pumpa ut kondensvattnet genom en lite svart slang.
Mm-hmm.
Jag suckade och tänkte på hur jobbigt skulle bli att släpa den här maskinen till tippen.
Mm-hmm.
Och framförallt hur dyrt det skulle bli att köpa en ny.
Ja, 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 usch. Det är ingen rolig utgift då.
Nej.
Man har sparat pengar och nu ska jag köpa mig någonting kul eller gott eller resa eller någonting. Ja. Och så blir det en torktumlare.
Nej.
Nej.
Men så tänkte jag att det kan ju vara den lilla vattenpumpen som ska pumpa ut torkvattnet ur maskinen som är sönder. Mm. Och den reservdelen borde jag kunna beställa och byta själv.
Oj, rådigt.
Men jag drog mig ändå för att göra det. Det är ändå ett projekt att skruva ner en torktumlare, skruva bort bakstycket och skruva bort topplocket eller vad det kan heta.
Det är nog inte riktigt, nej.
Och sen det svåraste, att få ihop alla delar igen.
Ja, ja, det är som när man ber min brorsa hjälpa en att laga bilen.
Uh-huh.
Man får alltid ihop det, men det är alltid några grejer över. Och då säger han, det här blev ju bra, säger han.
Ja, det kändes lite jobbigt, så jag tog inte tag i det direkt.
Nej.
Jag sköt det framför mig.
Ja, klassisk knep.
I helgen hade det gått 3 veckor,
mm-hmm.
och nu hade paniken över att inte kunna tvätta vuxit sig så stor att den var större än nervositeten över att demontera maskinen.
Mm-hmm.
Det är ju så här jag jobbar. Det är som en vågskål.
Mm.
När något är jobbigt så skjuter jag upp det.
Mm.
Detta går ut över någon annan.
Ja.
De blir mer och mer irriterade.
Ja.
Och när denna irritation blir jobbigare för mig än grundproblemet.
Ja, då gör du det.
När vågskålen så att säga väger över.
Ja.
Då tar jag tag i grundproblemet.
Det som är deppigt är här att du och jag är så sällsamt lika.
Hur kan vi överhuvudtaget få gjort en podd?
Nej, men det är för att vi förstår varandra.
Så jag började läsa på om att laga torktumlare. Framförallt på forumet byggahus.se. Signaturen Electroluxaren hade i 10 års tid pedagogiskt och tålmodigt svarat på alla möjliga människors frågor om vitvaror.
Electroluxaren är ju passande namn då såklart.
Eller hur? Ja. En helt vanlig användare som inte får betalt vad jag förstår. Bara en person med ett enormt intresse för vitvaror.
Ja, det är inget konstigt.
Och ganska mycket fritid verkade det som. Jag blev nästan tårögd när jag läste om driftkondensatorer och filttätningar och tänkte på alla dessa människor i vårt samhälle som helt ideellt lägger av sin dyrbara tid och osjälviskt hjälper andra.
På vitvaror?
Ja, men i alla möjliga sammanhang också. Sportföreningar.
Jag förstod detta. Jag skojar lite.
Ja, okej, okay, det ska du inte göra.
Nej.
Electroluxan, om du hör detta.
Tack.
Tack. Jag läste att det antagligen var kondenspumpen som jag trodde.
Mm.
Jag läste vad man behöver skruva isär för att komma åt den. Jag plockade fram verktyg, satte på mig oömma kläder, tog ett djupt andetag och skulle precis sätta igång. När min tjej tittade in i tvättstugan.
Mm, inte nu, älskling, inte nu, sa du.
Och läste upp vad Electroluxan hade skrivit i en annan tråd. Citat. Det kan ha fastnat någon gegga i pumpen. Prova att blåsa i slangen.
Mm.
Jag tittade mycket skeptiskt på henne.
Mm.
Torktumlaren är sönder, antagligen redo för tippen. Jag ska precis skruva ner den i sina 1000 beståndsdelar. Och hon tror att den går att laga genom att blåsa lite i slangen.
Vilket pucko.
Knappast!
Ja, ja.
Men det var ju Electroluxan som hade skrivit det.
Ja, han har det till.
Eller hon.
Ja, hon. Ja, förlåt, litar du på?
Så jag satte läpparna runt gummislangen, blåste till ordentligt. Och hörde ett litet plopp.
Ha.
Det lät som någonting släppte in i maskinen.
Aha.
Vi satte på den och den fungerade!
Ha.
Precis som den ska! Ha. Men vad fan alltså! Problemet kanske kommer tillbaka, men ändå. Vi lagade maskinen på 1 sekund genom att blåsa i den. Va?
Det är så man vill att världen ska fungera.
Exakt, det är som om motorn på en av dina bilar har skurit, Anders.
Ja, det händer häromdagen.
Precis, och du lagar den genom att klappa lite på taket och säga någonting snällt.
Ja, det hade varit skönt. Och billigare.
Så fint kan livet vara ibland.
Ja, och om du hade vetat att det var blåsa i röret som gällde, då hade du inte skjutit upp det lika länge.
Det hade jag ju inte såklart, det hade jag gjort direkt.
Den vågskålen hade blivit full snabbt.
Ska vi dra igång?
Med vad?
Att svara på lyssnarfrågor.
Absolut. Farfatta mod, helst för ett tal. Och bjud till dans, här på vårt golv.
och slå dig lös i vals och pop. För allt blir topp när Tom Lundholm spelar upp.
Sen den ljuvliga sensommardag då jag råkade genom ett taxifönster se en bäver, har bäver varit ett flitigt förekommande ämne i våran podd. Vi ska fortsätta på detta underbara tema, Måns. Dagens första fråga kommer från mångsysslaren Josef. Hej, tack för en förträfflig podd. Jag arbetar en del med skärande verktyg i trä. Och
skärande så... verktyg i trä? Alltså såg? Det vet vi inte.
Nej, vet vi inte. Och som ni kanske känner till så blir själva äggen på verktyget slött efter viss användning.
Kniv alltså.
Just det. Jag kom att fundera över hur bävrar håller sina tänder tillräckligt vassa för att kunna skära i trä med dem. Jag antar att de på något sätt vässar tänderna. Med vänlig hälsning, mångsysslaren Josef.
Men det här har jag ju pratat om, inte exakt, men jag har berättat hur bävers tänder kan vara så starka.
För att det är järn i dem, ja.
Och så har jag också berättat att de växer hela livet.
Allt detta berättade du, Måns, absolut. Men du missade tydligen att berätta om huruvida de slipar sina tänder eller inte.
Ja.
Mm. Vad tror du?
Jag tror inte att de slipar sina tänder. Jag tror att tänderna blir slipade av att användas på något sätt.
Ja, du menar att man slipar en kniv genom att skära i trä?
Nej.
Hur menar du?
Jag vet inte vad jag menar.
Nej.
Kan det vara så att tänderna är som hårdast i mitten? Så att de liksom slits på sidorna och då automatiskt blir skarpa?
Ja, du är inne på någonting ganska nära sanningen, Måns. Så här skriver Tandläkarförbundets tidning med det passande namnet Tandläkartidningen. Bävers framtänder växer hela livet, visste vi redan. Cirka 1 centimeter i månaden, visste vi redan. Framtänderna har en rödbrun emalj på framsidan.
Jaha.
Tandsubstansen på baksidan är dentin som är mindre hårt, vilket innebär att tänderna vässar sig själva och är längre på utsidan.
Wow.
De vässar alltså sina tänder, men det sker automatiskt. Alltså, du fattar principen, Måns. Det är mjukt på insidan, hårt på utsidan, och så biter det slits på insidan, håller sig äggen ständigt fast. Det är något man borde kunna använda på en vanlig kniv. Att vänstersidan är mjuk och högersidan lite hårdare.
Att äggen är ganska bred, kanske 1 centimeter bred.
Nej, du tappade lite. Ja. Men det är ju fett ju. Då har vi ju ännu en underbar anledning att återkomma till vad man ansåg bävern vara under medeltiden. En fisk. Klassiken, alltså bävern ansågs vara en fisk. Ja, det var ju att man fastade så mycket och man var lite trött på att äta så mycket sallad och fisk, så då fick bävern också vara en fisk.
Ja.
Det var lite kort om bävern. Vi går vidare.
Ja!
Nästa fråga kommer från Valle. Hej, Ankiosaurus och Monsterodes.
Nästan gått lite inflation i det här med att ge oss konstiga namn, men okej.
Kan man få en lista på vanligaste åldern 2023?
Oj.
När är de flesta i Sverige födda just nu?
Mm-hmm.
Tack och godnatt, lilla hatt. Valle, vad tror du, Ankan?
Ja, jag tror de flesta i Sverige, jag tror vi toppar kring 70 just nu. 71 kanske.
71 år. När är man född då? Kan du räkna ut det?
Ja, nej, det kan jag inte. Nej, det är 50-talet någon gång, 40-talet. Ja.
Alltså, det går ju att räkna ut, inte för vad sån.
Nej.
2023 minus 71. De som är 71 år gamla är födda 1952.
Ja, men du, jag ändrar mig.
Mm-hmm.
Jag tror de börjar komma 71, så är det så pass många som trillat av pinnen. Jag tror att vi toppar kring 65.
Tror du att åldern 65 är den vanligaste i Sverige?
66.
Då är man född 1957.
Det tror jag.
Personer födda 1945 till början av 60-talet kallas ju boomers.
Ja, ja.
Eller babyboom-generationen, eftersom det föddes så himla många av dem.
Mm.
Men de börjar ju bli gamla.
Ja, det var ju det jag var inne på.
Vilka år föddes det flest bebisar i Sverige?
Jag vet att 1974 var ett riktigt lågvattenmärke. Väldigt få som föddes då.
Mm. Så här skriver Statistiska centralbyrån, som för övrigt inte vill bli kallade det längre.
Nej, utan SCB.
De vill bli kallade Statistikmyndigheten.
Jaha. SCB. Ja, ja. De vill vara en myndighet och inte en byrå.
Så här skriver de: flest barn föds under försommar och sommar. Det föds alltid något fler pojkar än flickor. Fördelningen ligger stabilt kring 105 till 107 pojkar på 100 flickor. Historiskt sett har till exempel krig och ekonomiska kriser påverkat antal födda barn. Hur många barn som föds påverkas även av antalet kvinnor i fertil ålder.
Ja, såklart.
Perioder med många kvinnor i barnafödande ålder ger tydliga toppar i statistiken. Och så kollar jag ett diagram här på deras sida. Och det ser ut som en bergskedja. Alltså stora skillnader i hur många bebisar som föds varje år.
Mm-hmm.
1933 föddes bara 85 000 nya svenskar. Medan 1945 föddes hela 135 000.
Ja, många mer. Så var vi ju färre då också.
Vi var färre som kunde föda barn, ja.
Ja,
men exakt. Och 1945 var ju precis efter andra världskriget. Så folk hade kanske hållit sig.
Ja.
Vi vill skaffa barn, men nu är det en dålig timing.
Ja.
Och så slutade kriget och då passade folk på.
Och det är också så, nu kommer kriget, nu kommer, det var ju mest män då, eller bara män i princip. Ja, men nu kommer männen hem, då blir det ligga. Det här är ju, gissar jag ju.
Ja, men det är svårt att ligga när man inte är hemma.
Ja, med rätt person i alla fall.
Och så här många bebisar som föddes 1945, 135 000, har det faktiskt inte fötts ett enda år sedan dess. Förstår du?
Ja, det var ett toppår.
Ja, men vi har haft två ganska höga toppar sedan dess. Åren 1964-1966 föddes ungefär 123 000 bebisar om året.
Ja, nära.
Och det är kanske när de som föddes 1945 börjar skaffa barn. Det där om kvinnor i fertil ålder.
Jaha, ja. Mm.
Och åren 1990 och 1991 föddes det lika många, faktiskt. Sen hade vi ekonomisk kris 1992,
ja.
Och då gick det ner.
Ja, just det.
Ganska kraftigt.
Men frågan var ju hur många som lever mest av just nu. Och jag menar, de där första toppen, det är många som har trätt upp in. Vilken toppar nu? Det är man ju spänt på.
Ja, jag kommer.
Vilken är den vanligaste åldern just nu?
Förra året, då föddes bara 105 000 människor unga.
Jaha, oj.
Det är det lägsta på 17 år.
Oj.
Så om man bara kollar på den här grafen, så borde flest svenskar vara födda 1945. Men, precis som du är inne på, man är född 45 så är man 78 år gammal. Och medellivslängden i Sverige är 81 för män, 85 för kvinnor. Så det finns ju risk att man har dött. Jag fortsatte leta bland SCBs statistik och nu var jag tvungen att bläddra i Excel-filer.
Det var svårt.
Det var inte lätt att hitta den här statistiken. Istället så läste jag att vi har 2400 personer som är över 100 år i Sverige.
2400?
Yes. Mm. Varav hela 8 stycken som är 108 år gamla.
Oj, oj, oj.
Men bara 2 stycken 110-åringar.
Ja, bara. Jag tycker det är ändå många.
Men det verkar ju vara en livsfarlig tid där mellan 108 och 110.
Ja, det är många som dör där.
Ja. Då borde man sätta in insatser.
Ja.
Men till slut så hittar jag ett diagram, folkmängd efter ålder, som mycket tydligt visar att av alla 5 års spann av åldrar,
aha,
så är flest svenskar i åldern 30-34 år.
30-34?
Ja, inte alls där runt 78. Och det är ganska stor skillnad. Det finns många fler 30-34-åringar än till exempel 25-29-åringar eller 35-39-åringar.
Mm-hmm.
Så om jag då går tillbaka till den där första grafen, så vågar jag gissa att flest nu levande svenskar är födda år 1990 eller år 1991.
Ah, 1990, då lyssnar de på Michael Bolton och låter det här.
Hoppas du är nöjd med svaret, Valle. Av nu levande svenskar så är de allra flesta gjorda till en Michael Bolton-låt.
Det var svaret på vår fråga. Det är ju i allra högsta grad juletiden, Måns.
Ja.
Då kör vi en julfråga. Hej på er, ni är helt okej. Okay. Tack. En fråga så är det juletider. Man får ofta höra att man blir snäll av...
pepparkakor.
Just det. Var kommer det ifrån? Blir man det? Med välhälsning Eriksson. Det har blivit något fel i hans mejl där, så det står frågetecken och grejer. Men Eriksson heter han i alla fall. Blir man snälla pepparkakor, Måns, vet du varför?
Ja, för att man höjer sitt blodsocker. Man kanske har varit hangry och sur. Och så får man lite socker i blodet och så blir man på bättre humör.
Fel. Så här skriver en matvarukedja på sin hemsida. Det här går tillbaka till 1300-talet. Då nunnor bakade pepparkakor som medicin. Pepparkakornas ingredienser då ska underlätta att våldsamma magbesvär samt problem med matsmältningen. Och det hade också en lugnande effekt, de här kryddorna. Vad tror du om den teorin?
Alltså placebo kan det väl hjälpa, ja.
Ja, men att det kommer från att nunnorna botade olika...
Ja, det tror jag på.
Absolut, ja, ja. Sidan må bra skriver något helt annat. Det traditionella uttrycket att man blir snäll av pepparkakor tros ha sitt ursprung långt tillbaka i tiden då äldre tidningsläsande gubbar låg på kökssoffan hela dagarna och var ilskna.
Förlåt, vad har det med pepparkakor? Ja? Att de låg på kökssoffan och var ilskna?
Ja, då fick de pepparkakor och då blev de...
Jaha, ja, men må bra. Ja. Det är ju sällan jag känner att information vi hittar där är så trovärdig.
Om nunnorna inte botade kronblom på 1300-talet så är det ju ett helt annat fakta hur som helst.
Det är det.
Ja. En tredje källa då, vi kör Västerbottenkuriren. Mm-hmm. Varifrån den här föreställningen kommer, den är osäker. Men kan kanske ha att göra med kakans ursprung som, återigen, medicinbröd. Unionskungen Hans eller Johan den andre ordinerades i alla fall pepparkakor mot sitt dåliga humör av sin doktor. Uppgifter från apoteket i Köpenhamn visar att det skickades kilovis med pepparkakor till det kungliga slottet.
Om man är sur och vred och märker att, vad fan då, bara dyker det upp pepparkakor. Då kanske man fortsätter vara lite större om det är så att man älskar pepparkakor.
Och om man är dansk unionskung. Vi kör en teori till, Måns, va? Mm. Sveriges bagare och konditorer har en hemsida. Där har jag varit inne och jag läser följande. Kanske är det så att kakor inte brukat vara karamat. Med undantag av just pepparkakor. Varför då, Måns, tror du?
Alltså att...
Mat för män.
Nej,
kakor är inte det. Och var inte det förr.
Nej.
Men pepparkakor var det. Varför det, tror du, Måns?
Jag vet inte.
Jo, för de var så kryddiga och starka. Det är jättestarka karar. Jag fortsätter. Karar som åt kakor ansågs vekare och snällare än de vanligen barskt bestämmande männen i det gamla manssamhället.
Jaha.
Om snälla karar åt kakor så blev elaka karar snälla av sådana kakor.
Okej. Okay.
Mm. Alltså det är mesigt med kakor.
Jaja.
Men kakor med starka kryddor, det var lite tufft.
Ja, det är coolt.
Och mesiga män åt kakor, då kunde det gå åt andra hållet. Och tuffa kakor gjorde tuffa män mesiga då.
Och jag tror jag hänger med.
Mm. Sen fortsätter man i och för sig då på konditorerna och bagarnas hemsida. Men det är mer en gissning än en förklaring.
Okay.
Ja, så vi vet inte riktigt. Jag tror mest på den här teorin med nunnorna.
Kila med mig till Kina och köp ett kilo kärlek på försök. Tuta på taxi så får vi transport. Tanka i kran och det går ganska fort. Kineserna väntar, skynda dig på. Du vågar väl lämna din trista brå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe, så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel, och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet, så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet
NATO. Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men, ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Som vanligt har vi fått lite feedback på den fakta vi har presenterat. Dags för...
Pling, pling, återkoppling, återkoppling, pling.
Du pratade precis om kakaoankan. Och i förra avsnittet så tog vi upp en fråga från Robert. Han undrade vilket som är det vanligaste namnet på ett konditori.
Oj, 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 du bad då om att folk skulle skicka in sina namn på sina lokala konditorier och du skulle räkna samman vilket som var det vanligaste.
Exakt, vi drog igång en inventering. Man skulle skriva och berätta vad ens lokala konditori heter, mejla och skriva namn och stad i ämnesraden.
Jajamän.
Så här skriver Niklas. Hej Anki och Donki, kul undersökning med att finna de vanligaste konditorinamnen i Sverige. I min nuvarande hemstad Örebro finner man konditori Vasa, Hells och Sveas. I min uppväxtort Karlshamn finns Kristins och Sjölands konditori. Ja. Det sistnämnda har jag själv arbetat på som bagare konditor under min ungdom. Mm. Tack och hej, Niklas.
Fick det plats i ämnesraden?
Tack själv Niklas, och det var ju exakt så här man inte skulle göra.
Aha.
Inte! Men många av er andra har förstått instruktionerna.
Aha.
Och vi har bland annat fått in dessa kondis. Bergs konditori i Marstrand, Café Änglagott i Nykvarn, konditori Sultans i Katrineholm, Lanemos i Linköping, konditori Det Goda Bruket i Matfors, Forskaféet i Mölndal, konditori Santa Fe i Kärrtorp, Café Råg i Uddevalla, på Kanelen i Boarp, Gamla Bibliotekscaféet i Umeå, Kråkestans Kakeria i Trollhättan, Café på Bit i Skellefteå och så vidare. Ser du ett mönster, Anders?
Att de inte heter samma någonstans.
Ja, exakt. Det finns inget mönster. Inte ett enda konditori ni skickat in namn på heter likadant som något annat. Så frågan om det vanligaste namnet på ett konditori måste få svaret att det inte finns något vanligt namn.
Jag tror fortfarande att jag har tänkt på det här under veckan. Jag tror fortfarande att det är Ambrosia.
Bara för att det finns ett här i Malmö. Nej, men som heter så. Har du sett någonstans annat?
Nej, men nej. Det känns som Ambrosia är vanligt.
Det är en känsla du har.
Ja, men det är ett vackert ord och en god kaka.
Om inte annat så kan vi ju uppmana folk som ska starta nya kafé att döpa dem till Ambrosia. Det är ett mycket fint namn.
Ja, så får vi ett svar på frågan också.
Ja, och så hamnar man långt fram i telefonkatalogen.
Kanonnamn.
Det är mindre viktigt nu för tiden att hamna långt fram i telefonkatalogen.
Nej, det är dåtidens Google-optimering att heta någonting på A. Dina företag heter ju saker på A för att du vill hamna långt fram i telefonkatalogen.
Ja, men jag hade ett företag som hette Alabaster.
Har du inte kvar det?
Nej, det har jag.
Nej. Kursat.
Har du fått någon återkoppling, Anders?
Absolut. Jag pratade om när man kom på att man kunde vara dum i huvudet och kom fram till att det var cirka år 100 efter Kristus.
Alltså när man fattade att det var hjärnan, huvudet man tänker med.
Just det. Lyssna gärna på vårt avsnitt, vårt jubileumsavsnitt 100, om ni missade det inslaget. Vi har fått återkoppling. Hej Anders och Måns. Jag tror att inom citationstecken man har vetat ungefär sedan 100 efter Kristus att sinnet, tankar och minne sitter i huvudet. Men det har nog inte varit allmänt känt förrän hyfsat nyligen. Anledningen. I flera mer eller mindre moderna språk finns det fortfarande uppenbara spår efter att man trodde att det satt i hjärtat. På svenska har man ju till exempel att ha något på hjärtat.
Mm-hmm.
Man säger, det var du på hjärtat, Måns.
Just det.
Som att du tänkte med den muskeln. På engelska, to recite something by heart betyder att man kan någonting utantill från minnet. I mängder av kinesiska uttryck betyder ordet för hjärta, sinne eller tankar. Liknande på japanska, exempelvis hjärta och kropp betyder sinne och kropp. Nu kan jag inte fler språk, men tänker att det inte är så unikt för just de språken. Många tack för alla timmar, med vänlig hälsning, Robin.
Vilken fin återkoppling, tusen tack för
kan
det.
Kan du fler uttryck på andra språk där hjärtat är samma sak som hjärnan, då får du gärna höra av dig till fraga@andersomans.se.
Den kärlek som jag skänkte dig och hjärtat som du tog från mig har fått för många här. Och sårat skyndar jag nu bort, vår kärlekssaga blev så kort tyvärr.
Nästa fråga kommer från Sofia. Hej, jag undrar om folk var bekvämare med kyla förr i tiden. Se till exempel Olles skidfärd eller Kerstin Frykstrands bilder och mycket annat liknande. Barnen ser så bara ut om halsen. Mm-hmm. Och så har de stickade tröjor som det måste blåsa rakt igenom. Mm-hmm. Med vänlig hälsning, Sofia. Tack för att du skriver till oss, Sofia. Jag tycker att det är en mycket bra fråga. Om jag ska anmärka på något så är det att alla dina exempel är tecknade.
Mm, ja.
Olles skidfärd är en barnbok av Elsa Beskow, så Olle fryser inte på riktigt.
Nej, men
eftersom han inte finns på riktigt.
Fotografier var ju mer sällsynta på Elsa Beskows tid. Hon kanske inte hade val, hon kanske inte kunde fota bra bilder av de här små människorna som bodde små i kottar och skit.
Nej, det är för att de fanns inte på riktigt, Anders.
Nej.
De heller faktiskt. Nej, nej. Det är fantasier från Elsas lilla skalle.
Jag minns när jag läste Elsa Beskow för mina barn när de var små. Man fick censurera lite grann.
Jaså.
Ja, det var mycket så att när barnen kom hem då fick de ett rejält kokstryk. Och så, nej, det var, man fick liksom hoppa över vissa.
Tant Brun.
Tant Grön och Tant Gredelin.
Tant Brun är min favorit.
Jaså.
Olles skidfärd, Olle där. Han hade kunnat vara på Nordpolen med badbyxor och en hjälm av is. Och ändå inte frusit. Mm. Eftersom man inte fanns på riktigt. Då.
Nej.
Men sen finns det ju litteratur där barn inte klarar av kyla lika bra.
Barnen på Frostmofjället.
Den lilla flickan med svavelstickorna tänkte jag på.
Ja, det är en deppig. Den har liksom ingen... Hon fryser, sen dör hon, sen är det slut.
Så här slutar den. I hörnet vid huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder. Med ett leende kring munnen.
Mm.
Död. Ihjälfrusen den sista kvällen på det gamla året. Nyårsmorgon gick upp över det lilla liket. Och så vidare. Barnlitteratur var annorlunda förr.
Ja, jo, jo.
Då var det flickor som frös ihjäl, nu. Det är mullvara som får bajs på skallen.
Ja, ja. Jag kan gilla den nya lite bättre då. Ja,
ja, du hittar inte en H.C. Andersson-saga där mullvara får bajs på huvudet.
Nej.
Men om vi lämnar litteraturen och istället går till verkligheten. Så har jag studerat gamla svartvita bilder av riktiga barn för i tiden. Och de är kallt klädda i tunna jackor och ofta utan halsduk. Och med såna här vita stickade lovikavanta.
Mm.
Som var luddiga. Man kramade en snöboll och när man kastade iväg den så följde vanten med.
Ja. Ja. Och det fastnade också som ett lager av små snöbollar på Lovikavanten.
Exakt. Så jag tycker att Sofies...
Jag lärde mig i veckan att Lovika är en ort långt upp i Norrland.
Ja.
Där man började sticka den här vanten och den blev poppis och spred sig. Lovikavanten lärde jag mig.
Jaha.
På radion.
Jag tycker att Sofies iakttagelse håller. Det verkar som att folk förr i tiden var mer bekväma med kyla. Men hur kan det komma sig?
Ja, men det var ju också många material som inte fanns.
Ja, med flis och Gore-Tex och sånt. Ja. Just det.
Man hade stickat att välja på.
Ja, men det är väl lika kallt för det.
Ja, visst. Men om de var bekväma, vet jag inte. De hade inte flis och Gore-Tex att välja. De valde ju inte Lovika och stickat för att jag tycker att jag är så bekväm med kyla. Hade de haft en Gore-Tex och en flis framför sig hade de nog valt det.
Det tror jag också. Det tror jag. Men de ser ju bekväma ut på bilderna. De var ju utomhus bevisligen på bilderna.
Ja, så utifrån bilderna så sluter du dig till att barn klarade kyla bättre förr.
Ja. Och hur kan det komma sig? Bilderna jag tittar på är bara 100 år gamla, så genetiskt kan de här människorna inte skilja sig från oss.
Speciellt mycket i alla fall.
Har personerna på bilderna tränat upp sin tålighet mot kyla? Kan man göra det? Och i så fall, Sitter det bara i hjärnan? Alltså att man vänjer sig vid smärtan av kylan? Eller kan man träna upp sin tålighet fysiskt? Alltså att det sker fysiska förändringar i kroppen om man utsätter den för kyla.
Det tror jag absolut. Jag är ju vinterbadare. Jag läser ju ofta om det, att jag ska få sånt här nyttigt brunt fett om jag badar.
Jaha!
Jag utsätter mig för kyla.
Och det är precis det jag ska prata om. Brunt fett.
Vet du vad jag tycker? Brunt fett.
Ja.
Det är kroppens mörk materia. Alltså det är något man vet, alla nämner och vet finns, men ingen fattar riktigt vad fan är det för fett.
Jag ska förklara för dig, Ankan.
Ja.
Allt om brunt fett, det blir en brunt fett special.
Bara i podden Fråga Anders och Måns.
Och vi har fått en ny jingle som passar perfekt i sammanhanget. Det är Joel som gjort den.
Människokroppen, det är toppen.
Det var så kort, vi får höra den igen.
Människokroppen, det är toppen.
Tack så mycket, Joel.
Ja.
Brunt fett är superspännande. Vanlig vit fettvävnad isolerar ju människokroppen mot kyla.
Mm.
Såklart som att ha en dunjacka under huden. Detta gör också brun fettvävnad. Men brunt fett kan också producera värme. Som att ha ett litet elelement under huden, isapete. Djur som går i ide, som björn, grävling, små gnagare, de har mycket brunt fett.
Mm.
Människobebisar. De har också brunt fett, upp till ett år ungefär. Och det är kanske därför som bebisar verkar mindre känsliga för kyla än vuxna.
Vuxna är känsliga för att ens bebisar utsätts för kyla.
Ja.
Bebisar lägger ju folk in i 19 lager, täck och flis och frost och allt vad det heter. Ligger som en liten korv i mitten på jättemycket sallad.
Precis som en koldolme.
Mm.
Men så där är det inte i Danmark till exempel.
Nej.
I Danmark låter de bebisar sova utomhus.
Ja, och så är det väldigt platt.
Det hör inte hit, men det är sant.
Mm.
Men vilken otur alltså att vi vuxna förlorar det här fettet. Jag hade gärna haft fett i kroppen som värmer mig inifrån, som producerar värme. Och faktum är att år 2009 upptäckte svenska forskare att vuxna har kvar lite av det här bruna fettet. Det sitter framförallt i nacken och i bröstet.
Mm.
Hur går det då till när det här bruna fettet producerar värme? Jo, skillnaden mellan brun och vit fettvävnad är att brunt fett innehåller fler mitokondrier.
Mm, kroppens energi, cellernas energiproducent.
Exakt! Man brukar säga att det är cellens kraftverk. I en mitokondrie förbränns socker och fett till vatten och koldioxid under frigörande av energi. Och normalt så lagras den här energin genast i form av kemisk energi genom att molekylen ATP skapas.
Mm. Mm.
Man kan säga att ATP är cellens bensin. Och den här molekylen används som energikälla i de flesta processer i cellen. Men i just brunt fett kan mitokondrierna strunta i att producera ATP och istället göra energin till värme.
Mm.
Så här säger doktor Mia Holstila. Brunt fett är inom citationstecken trasigt fett som inte lagrar energi på samma sätt som vitt fett, utan det omvandlar energi direkt till värme.
Mm.
Och då är frågan, eller frågorna, har olika människor olika mycket brunt fett? Kan man göra något för att få mer?
Ja.
Kan man på något sätt stimulera det bruna fettet man har? Ja. Att vara mer aktivt och producera mer värme?
Ja, det här vill jag verkligen veta.
Svaret är ja.
Ja.
Det verkar som att man kan få mer brunt fett genom att exponera sig för kyla.
Ja, det är ju det. Det var ju det jag säger ju.
Exakt. Och att man på samma sätt kan aktivera det bruna fettet. Jag hittar en artikel i tidskriften Trends in Endocrinology and Metabolism.
Ja, prenumererar du? Prenumererar du?
Jag ska börja göra det.
Ja.
I en studie fick försökspersoner vara nakna i 17 grader luft
ja.
I 2 timmar varje dag.
Oj.
Och då kunde forskarna se att volymen av deras bruna fett ökade med 58%.
På hela kroppen eller bara i nacken och bröstet?
Men det är bara där vi har det.
Jaha,
som vuxna.
Så man kan inte få det på benen och så?
Nej. Och det där är ju på gränsen till att det ska vara lön. 2 timmar om dagen är ändå ganska lång tid.
Ja.
Du får handla och hämta på dagis idag. Jag ska vara naken i 17 grader i luft.
Ja, dålig. Det är grogrund för skilsmässa.
Ja, ingen kommer köpa det.
Nej.
Så här säger professor Yihai Kao på Karolinska institutet. Om man lägger fötterna i kallt vatten i 15-30 minuter varje dag så kan det räcka för att aktivera det bruna fettet. Yes! Det låter ju mer tidseffektivt.
Ja, ja, då kan man lösa korsord eller titta på nyheterna samtidigt.
Exakt. En diabetesforskare i Finland, Milja Holstilla, ja, det var hon jag nämnde tidigare, lyckades aktivera det bruna fettet hos sina försökspersoner genom att de kläddes i sjukhuskläder och sedan fick uppehålla sig långa perioder i svala portuppgångar.
Bra forskare!
Som ni hörde forskas väldigt mycket på brunt fett just nu.
Aha.
Och det är ingen slump att det ofta är diabetesforskare
och
som
du,
gör studier.
Det är inte heller någon slump om du ser väldigt mycket sjukhusklädda människor i din trappuppgång.
Varför tror du att det är just diabetesforskare som forskar på det bruna fettet?
Jo, för det bruna fettet är väldigt bra för diabetes.
Förlåt?
Det var riktigt dumt sagt.
Jo, så här är det. För det bruna fettet kan nämligen stjäla energi från vit fettvävnad och göra om den till värme. Man kan alltså använda det bruna fettet mot övervikt. Är du med?
Ja, ja, visst.
Så här säger Sven.
Men det är inte så ofta man är överviktig i nacken och på bröstet.
Nej, men det kanske kan kanske stjäla. Jag tror nog att det bruna fettet kan stjäla
lite energi lite här och var.
Stjäla från det vita fettet, även om det vita fettet sitter på andra ställen i kroppen.
Jaha, ja.
Så här säger Sven.
Jag ska fortsätta vinterbada, det har jag i alla fall.
Så här säger Sven Enobäck, professor i medicinsk genetik, som var personen som upptäckte det bruna fettet.
Aha.
Och har forskat på möss.
Han är Mr. Brunt fett.
Så här säger han, om den bruna fettvävnaden var aktiverad under ett år och fungerar som i försöken på möss så skulle energiförbränningen motsvara cirka 4 kilo vit fettvävnad.
Oj!
Det bruna fettet kan alltså möjligtvis då bränna 4 kilo vitt fett om året.
Oj, det är väldigt bra jobbat av det bruna fettet.
Om man håller det aktiverat.
Oj, då måste man.
Om man står i sjukhuskläder i kalla portuppgångar, har fötterna i kallt vatten en halvtimme och är naken i 70 grader i luft 2 timmar om dagen, så kan man möjligtvis gå ner 4 kilo på ett år. Om man fungerar som Sven Enomex möss. Diabetesforskare i Lund har genmodifierat en mus så att den har väldigt mycket brunt fett. Och då har de sett att den kan inte bli fet.
Oj.
Oavsett hur mycket den äter.
Oj,
det
oj,
går
oj.
Inte.
Det här verkar ju kanon.
Och det är det här som jag tror har hänt med mig. Jag frös supermycket som barn.
Mm-hmm.
Alltså aktiverades mitt bruna fett. Och än i vuxen ålder bränner mitt bruna fett bort mitt vita fett. Och det är därför jag är smal som en svavelsticka.
Men du fryser inte ihjäl och solen lyser inte på ditt lik när du vaknar i morgonen.
Men det bruna fettet, det verkar inte bara vara bra mot övervikt.
Nej.
Forskning från Karolinska institutet tyder på att den bruna fettvävnadens enorma aptit på socker verkar kunna snuva cancertumörer på den näring de behöver för att växa.
Ej! Brunt fett alltså.
Det är professor Yihai Kao igen och hans forskarlag som har publicerat en artikel i Nature. De har undersökt vad som händer när cancersjuka möss utsätts för kyla och upptäckt att brunt fett verkar stoppa cancertumörer från att växa. Spännande!
Kanon!
Men det behövs mer forskning och det forskas väldigt mycket. Det finns också möjligtvis nackdelar med att aktivera sitt bruna fett.
Jaha.
En undersökning på möss visar att det kan bilda extra mycket plack i blodkärlen, vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Men på det stora hela verkar det nyttigt att aktivera sitt bruna fett. Enda nackdelen är att man inte verkar kunna komma runt att man måste frysa för att aktivera. Och jag hatar ju det där att frysa.
Ja, men det räcker ju att du frös om fötterna lite grann.
Det blir ett moment 22. Om man hatar att frysa så undviker man att göra det och då aktiverar man inte sitt bruna fett och då värmer det inte upp än. Om man däremot är varm av sig och gillar att frysa, då kommer man utsätta sig för att frysa och då kommer man få både mer och mer aktivt brunt fett som värmer upp en så att man blir ännu varmare.
Mm.
Det var frågan Anders och Måns stora special om brunt fett.
En applåd för den, det var spännande.
Brevskrivaren Sofia, jag vet inte om folk var mer bekväma med kyla förr i tiden. De hade sämre kläder och det kan vara så att de var tvungna att vara utomhus.
De fick inte plats, de fick inte plats inomhus.
Nej. Eller så var det så att de hade aktiverat sitt bruna fett och blev uppvärmda inifrån.
Underbar liten special om brunt fett och det är det sista vi pratar om idag för nu är veckans avsnitt slut. Vi är tillbaka igen redan nästa vecka med ett nytt avsnitt för då är det nästa vecka och skriv fler frågor till fraga@andersomans.se. Ha det så bra!
Puss och kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.